Där är P1, Sveriges Radio.
Avskaffa SIS och skapa en ny myndighet. Regeringens utredare sågar statens vård av barn och unga. Ni hör honom strax här i Studio 1 där det också handlar om Arktis.
Ja, kinesiskt fraktbolag lockar med transporter genom Arktis, men den nya leden hotar miljön.
Fågelinfluensan slår hårt mot pilgrimsfalken som blir allt mer sällsynt i Sverige.
Så ska vi kolla in årets valaffischer också. Finns det något gemensamt budskap?
Efter klockan 17 bland annat om nya möten om Gazas framtid, och så summerar vi årets sommarprogram.
Li Hellström och Mattias Rensmo är med dig fram till 17:15.
Ja, SIS-hemmen, alltså den här statliga barn- och ungdomsvården i Sverige som bedriver låst tvångsvård, LVU, och sluten ungdomsvård, LSU, brister på ett oacceptabelt sätt.
Det säger regeringens särskilda utredare Stefan Holgersson, som idag presenterat den här utredningen om SIS-hemmen. Och han föreslår en ny myndighet till den låsta ungdomsvården, och du är med oss nu, Stefan Holgersson, välkommen.
Tack så mycket.
Du anser alltså att SIS ska läggas ner. Varför behövs en så drastisk åtgärd?
Ja, det grundas främst i hur många barn och unga upplever vistelsen på SIS. Det är tyvärr många som har en negativ upplevelse. Det finns också positiva erfarenheter, bland annat från skolan och bemötande från delar av personalen. Men det är mycket som de tycker brister. De tycker att det finns inte tydliga och rättvisa rutiner och regler. De känner att de blandas med andra ungdomar som har helt andra behov än de själva, och att de inte får ett individanpassat stöd och någon behandling för grundorsaken till deras problem. Många har också beskrivit otrygghet i slitna miljöer med hot och våld.
Men varför lägga ner hela myndigheten istället för att laga det som är trasigt då i så fall?
Ja, vi tycker att det finns flera anledningar till det. Dels tycker vi att de brister som har funnits, det har skett förbättringsarbete inom SIS framförallt under senare år, men jag kan inte se att det har gett tillräckligt avtryck när man besöker ungdomshemmen eller i ungdomarnas uppfattning om hur det är på SIS. Så att jag tycker att man bör göra något radikalt nytt. SIS som det ser ut idag, det är byggt på historiska förhållanden, och dels har man haft ett otydligt uppdrag, men så sitter man också fast i lokaler som har blivit utdömda sedan länge och sen återtagits i bruk på grund av platsbrist. Så att man behöver ta tag i det här och även se till innehållet i vården.
Säger Stefan Holgersson, som alltså har utrett SIS-hemmen. Vi ska återkomma till dig, men först Jenny Hellström, reporter på P3 Krim. Ni på P3 Krim har ju mött och intervjuat unga som suttit på SIS. Precis som Stefan Holgersson har ju också träffat dem. Vad tecknar de för bild av hemmen?
Ja, men det är väl en ganska dålig bild, skulle jag säga. Att det handlar mest om förvaring, att man känner att man ska bara vara där och att det inte är så mycket behandling eller hjälp med sin problematik som gjorde att man hamnade där. Och att en del berättar också att man har utvecklats i sin kriminalitet, om man säger så, av att sitta på SIS i brist på vettig verksamhet och behandling då, till exempel. Så sitter man där med många andra i samma situation, delar sina upplevelser, historier och bygger sin kriminella identitet. Så berättar en del i alla fall.
I många handlingar som du läser om just om brott så framgår det att SIS-hemmen inte funkar så bra. Är det just den här typen av berättelser som du får där?
Ja, men bland annat det, men också att det förekommer våld på olika sätt. Och det är både mellan barn och unga som är placerade där. Vi har ett aktuellt och väldigt allvarligt fall som avgjordes nu i somras, till exempel. En 14-årig flicka dömdes då för mordförsök på en 13-årig flicka. Och de hade då lämnats utan uppsyn i någon timme eftersom man inte hade tillräckligt med personal just då. Under den här tiden så tog den här 14-åringen då flera strypgrepp på den andra flickan. Men det är också våld från personal mot ungdomar, övervåld som när man ska ta hand om en ungdom, men även personal som utsätts för våld av ungdomarna. Att man också kan få in droger och fortsätta sitt missbruk till exempel.
Och vad säger anhöriga till de som är intagna på de här SIS-hemmen?
Ja, det blir ju lite anekdotiskt här. Jag har ju liksom ingen stor undersökning att bygga det här på. Men en mamma jag pratade med, hon har en son som har vandrat runt på många olika placeringar, bland annat SIS. Och hon beskrev ju det ungefär som det saknas behandling. Han fick inte det han behövde, utan mer som en, att det var som en yrkeshögskola i kriminalitet. Hennes son blev mer kriminell av att vara där, är hennes bild.
Ja, Stefan Holgersson, regeringens särskilda utredare. Hur har det kunnat gå så här långt som vi hör både dig och Jenny Hellström på Petri Krim beskriva här?
Ja, jag skulle säga att förutsättningarna till SIS, det grundades 1993, har inte varit de bästa. Min uppfattning är att SIS i mycket har lämnats till att sköta sig själva och inte fått så mycket uppmärksamhet ifrån andra aktörer i samhället, utan de har hamnat med de här problematiska ungdomarna och fått i uppdrag att bara ta hand om det på bästa möjliga sätt. Sen har ju själva mixen av de som är där ändrats väldigt mycket sedan 90-talet. På senare tid har det ju varit väldigt många grovt kriminella som har varit där. Både sådana som är dömda enligt LSU, men även kanske LVU-ungdomar. Man har också fått in framförallt flickor med psykiatriska problem. De kan ha haft självskadebeteende och varit av en helt annan sort än de här kriminella pojkarna. Och sen har man haft platsbrist och så har man blandat ungdomarna på ett sätt som inte alls varit bra.
Och hur kommer man till rätta det då genom att skapa en ny myndighet?
Alltså, i förslaget ligger inte bara att skapa en ny myndighet, utan det handlar också om att skapa mindre barngrupper på varje ställe och att göra själva vård, utforma vårdinnehållet på ett bättre sätt. Till exempel vill vi i utredningen lyfta fram betydelsen av en fungerande skolgång för de här ungdomarna och också att de ska få rätt till hälsobefrämjande åtgärder. Många av dem har ju lämnats med de problem de har av medicinska problem utan att få någon större hjälp på SIS, för att SIS har inte anställda läkare och regionerna har ju brustit i sin support till de här ungdomarna som är på särskilda ungdomshem. Mm.
Men mindre barngrupper, mer personal, hur mycket dyrare blir det här då, räknar du med?
Ja, det blir ju kostsamt. Vi har räknat fram att det här kommer kosta 2,3 miljarder per år.
Mer än idag?
Ja.
Men hur mycket kostar det idag i så fall? Vad blir totalsumman?
Ja, jag har ingen exakt kostnadsuppgift för den här, men jag tror att anslaget till SIS är väl på 6 miljarder. Men då har ju de andra verksamheter, de vårdar ju de här LSU-ungdomarna och har missbruksvård för vuxna också. Men det är en ganska betydande kostnadsökning, det är det.
Stefan Holgersson, alltså regeringens särskilda utredare, och Jenny Hellström hör vi också på Petri Krim.
Och här i studion sitter Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, moderat. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, du håller ju med om att SIS bör läggas ner och ersättas av en ny myndighet. Om du skulle välja ut, vilken skulle bli den viktigaste skillnaden jämfört med idag?
Ja, alltså jag vill understryka att jag välkomnar den här utredningens förslag. Jag har ju drivit det här under många år. Det är andra förutsättningar, bättre förutsättningar att kunna ge de här ungdomarna vård och behandling.
Men det finns ju SIS-hem idag som fungerar bra. Många SIS-hem fungerar bra, personalen gör ett jobb och utvecklas och så. Riskerar man inte också att slå sönder fungerande verksamheter om man lägger ner hela SIS och bygger upp en helt ny myndighet?
Ja, men det lyfter ju också utredningen. Det har utredaren också sagt idag vid överlämnandet, att vi har SIS-hem i Sverige som fungerar mycket bra. Och det har ju skett en resa under den här mandatperioden också, och under en tid där det är viktigt att de förbättringar som har skett, så den här utvecklingsresan, att den tas vidare in i nästa myndighet. det får ju inte under några som helst omständigheter slå sönder. Utan vi har till exempel SIS med fantastiskt fungerande skolverksamhet och jättededikerad personal som verkligen möter de här ungdomarna på jättefina sätt. Jag har ju rest över hela Sverige och nästan besökt varenda SIS-hem i Sverige. Och jag får ju alltid möta både personal och jag möter också ungdomar. Och de kan ju vara väldigt tydliga med de SIS-hem som de ser tycker fungerar riktigt, riktigt bra. Där de har fått bäst förutsättningar att utvecklas. Och ibland kan de ju också nämna dem där de tycker att det inte riktigt ser ut så här. Det är allvarligt i sig. För att oavsett var du placeras i en statlig barn- och ungdomsvård. När alltså staten tar över ansvaret, föräldraansvaret. Då måste vi kunna garantera att det är lika hög kvalitet överallt.
Mm. För vi var i kontakt med SIS generaldirektör Martin Walfridsson och han oroades just en del för det här med att de här stora administrativa förändringarna ska gå ut över de barn och unga som vårdas på SIS-hemmen idag. Hur ska man kunna bygga en helt ny myndighet samtidigt som det finns barn och unga som vårdas på SIS, de nuvarande SIS-hemmen?
Jo, men hade vi bara varit intresserade av att ta bort SIS som i sig kanske inte är ett namn som är förknippat med jättemycket positiva saker och få dit en flashig logga, då hade vi bara kunnat titta på någon konsult som hade gjort det. Men det gör ju inte skillnad för de barnen som idag inte har optimala förutsättningar att mötas. Därför är det viktigt att det här är en förändring som sker i grunden. Och när vi nu gör en omläggning av allt arbete kopplat till barn- och ungdomars vård, från den nya socialtjänstlagens förutsättningar till tidigt förebyggande arbete, till de utredningar som har presenterats också kopplat till Carina Olsson, barn och unga i samhällsvård, där är det stora förändringar på gång när det gäller familjehemsvård. Stefan Holgersson lämnade förra sommaren en stor utredning om HVB-vården. Allt detta är på väg framåt och då är det orimligt att vi inte också förändrar den delen i vårdkedjan som ligger sist. Och jag vill särskilt nämna de som kanske har farit mest illa under de här åren och det är flickorna som har verkligen fått stå tillbaka och inte fått rätt förutsättningar. Har man flyttat till en ny region, då har man hamnat sist i BUP-kön igen. Det är inte okej. De här ungdomarna måste få den vård som de har rätt till.
Men de som då de som är nöjda med vården idag, alltså det är sant, det finns många problem, inte minst unga flickor har varit väldigt illa på många SIS-hem. Men de som är nöjda idag, anhöriga, föräldrar som tycker nu går det bra för min unge, ska de vara oroliga nu?
Nej. Det ska de absolut inte vara. Utan det är ju viktigt att vi ser till att den här vården som de är så nöjda med, att den får omfatta alla barn och ungdomar. Jag tror att de flesta föräldrar och unga som också ser att de har fått en god vård, de vill, för de har ju suttit på SIS-hem där de har träffat andra ungdomar som vittnar om att det inte ser kanske riktigt likadant ut överallt. Det måste vara så att det är en jämlik god vård med rätt vårdförutsättningar över hela landet.
Stanna kvar, Camilla Waltersson Grönvall. Vi har också med oss Martina Johansson som är talesperson för familjerätt och socialtjänst barn och unga hos Centerpartiet. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Ja, vad säger du om förslagen i utredningen?
Nej, men jag håller med att det är en utredning med många bra förslag av det som jag har hunnit titta på hittills och kommer vara väldigt spännande över att se vad remissinstanserna säger i förhållande till de här förslagen. Men jag vill samtidigt poängtera det som är viktigt, att det som ni har varit inne på, att nuvarande verksamhet ska ju fortsätta i enligt utredningsförslag då, ytterligare 2,5 år innan vi har en ny organisation, och då måste de som finns där idag få en bra vård och omsorg, vilket, eftersom vi vet att det är stora brister idag. Och att det räcker ju inte alltid med en ny kostym, utan man måste också följa upp liksom innehållet och kvaliteten så att vi inte hamnar i samma situation igen om ett antal år framåt.
Rent konkret då, tycker du att man ska göra det?
Nej, men jag har efterfrågat ganska många gånger att vi måste få en bättre kvalitetsuppföljning när vi faktiskt undersöker hur sker vården och omsorgen för de unga personerna. Får vi en beteendeförändring där det behövs? Hur upplever man vården? Och när jag har ställt de frågorna under ett antal år så får jag inga svar på hur man ens följer upp frågorna. Och här finns det ett stort arbete att göra. Det är ett arbete som borde ha påbörjats för många, många år sedan. Men vi måste verkligen se till att göra det nu. Så att det myndigheten säger att man ska göra, att man gör det. Till exempel så har ju nuvarande myndighet sagt att man ska utbilda all personal, vilket vi med resultat ser att all personal har inte fått grundutbildning. Så att, och det har vi inte varit tillräckligt bra på att följa upp helt enkelt.
Men tror du att man kan ha kvar SIS-hemmen förutsatt att man har ordentlig uppföljning?
Nej, men alltså jag tror att det viktigaste är någonstans att se vad svarar remissinstanserna på det här förslaget med ny myndighet. Vi har också som parti sagt att vi behöver göra om den här organisationen helt och hållet. Men som sagt, vi måste ju säkerställa då att vi också bygger in bra kvalitetsuppföljningar. Jag tror att det här med barnombud till exempel är en viktig faktor. Men vi behöver också lägga till eftervårdsprogram som inte heller finns i hela landet idag. Att den som har varit placerad oavsett placeringsform får en bra eftervård och utslussning så att man kan stå på egna ben.
Camilla Waltersson Grönvall, en bra utslussning och eftervård. Var finns det med i det här förslaget och för den nya myndigheten?
Jag vill börja med att tacka att Martina ställer upp på en diskussion eftersom jag förstått att radion har letat efter både socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister som inte vill ställa upp. Och det kan jag förstå med tanke på att vi är den första regeringen som faktiskt tar itu med myndigheten.
Vad säger du om Martina Johanssons förslag här?
Ja, alltså Martina frågar ju alltid om uppföljningar, och man kan ju inte rimligen följa upp en reform som vi faktiskt föreslår idag. För vi har alla uppföljningar vi behöver när det gäller att den här myndigheten fullt ut inte fungerar. Det kan Martina Johansson ge sig ut och intervjua både personal och ungdomar som sitter på SIS, så kan hon få reda på allt hon behöver, att vi behöver förändra barn- och ungdomsvården. Och faktum är ju att Centerpartiet vill ju ha kvar, och det säger ju också så här, ha kvar organisationen. Vi moderater är inte intresserade av att ha kvar någon organisation. Vi fokuserar på barn och behandling av barn, av vård och behandling av barn och unga. Och det har varit fokus från första början. Där har vi gått från en kraftig förstärkning med nästan fördubbling av resurser. Vi följer naturligtvis upp de beslut vi fattar. Vi har satsat på utbildning, vi har satsat på kompetensutveckling. Vi har tagit bort mobilerna. Det finns nu på mobilförbud.
Ja, men om vi kommer tillbaka,
vi kan låsa på nätterna. Ja. Och det är ju den SIS vi har idag. Det är ju den befintliga vården som vi inte har låtit stå, liksom tidigare regeringar, utan vi har gjort förändringar samtidigt som den här utredningen har arbetat.
Jag vill först säga att Miljöpartiet är det nog vi som har tackat nej till, och de har inte tackat nej till oss. I övrigt så vill jag fråga, för det låter på dig som att det som är bra med SIS, det ska vi kvar, allt som är dåligt ska vi ta bort. Är det en förenklad bild? Jag tänker rent konkret, hur gör man det här? Det är ju inte så lätt.
Nej, men det är en ganska bra beskrivning. Det som är bra ska man ju aldrig ta bort.
Ja, men det låter men det lite populistiskt dåligt, att bara
absolut säga. Absolut inte populistiskt. Och den som har följt arbetet, och Martina och jag har ju suttit i socialutskottet ihop i många år, och hon vet att mitt engagemang och mitt driv för att få de här förändringarna på plats för barn och unga som far illa, det är högst genuint, och jag har nu fått möjlighet att arbeta med detta i regeringsställning.
Det är mer hur, jag undrar i så fall. Jag tvivlar inte på att jag har ett engagemang. Men just liksom att lägga ner myndigheten, men vi ska ha kvar allting som är bra. Hur liksom konkret ska det här gå till, ser du framför?
Ja, nu kommer vi ju att ha en period där remisserna skriver svar på det här. Där instämmer jag med Martina att det är alltid bra att ha remissinstanser som lägger kloka förslag och ger sin bild av det hela. Men sedan, vi tar ju ett arbete som ju inte har påbörjat än, hur förändringen ska ske. Det är faktiskt det jag är minst orolig över. För att vi har mycket positiva delar som har påbörjats, och de ska tas vidare. Den personal som vill vara med och göra den här förändringsresan och är djupt engagerade, de ska vara det. Men jag har också under de här åren träffat människor som har jobbat inom SIS som har slutat göra det för att de inte har haft optimala förutsättningar att jobba med vård och behandling. Jag hoppas de kommer tillbaka.
Martina Johansson, Centerpartiet, till sist då. Nu hör du hur planen ser ut här. Känner du dig lugnad?
Nej, men alltså, jag vill bara säga så här, vi har inte sagt att vi vill ha kvar nuvarande organisation, utan vi ser ju positivt på att det kommer förslag på nya. Och jag vill bara säga att ja, vi har varit med och satsat på kompetensutveckling av medarbetare, som också ministern och vi står bakom. Men man har inte följt upp att samtliga medarbetare på befintliga verksamheter har fått den utbildning som både som generaldirektören har lovat, och det är ju någonting som inte jag vill se ska hända igen, så det är snarare det min kritik handlar om. Hur säkerställer vi att de beslut vi tar faktiskt blir verklighet?
Vi får
och det här Camilla Waltersson och jag skiljer oss åt.
Ja, jag förstår. Vi får tacka dig där, Martina Johansson, talesperson för familjerätt och socialtjänst, barn och unga för Centerpartiet, och Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister moderat.
Tack så mycket.
Vi byter ämne här i Studio 1. Det ska handla om den nya issidenvägen som den marknadsförs om.
Ja, i dagarna lanserar ett kinesiskt fraktbolag för första gången en tjänst där man kan boka regelbundna transporter genom Arktis. Och det väntas nära nog halvera restiden.
Hanna Salberg är med oss, radions utsända i Kina. Du, hur ser det ut med premiärturen? Hur har det gått hittills?
Ja, enligt de fartygsspårningstjänster som jag har tillgång till så ser det ut som att man eventuellt är ett eller ett par dagar försenad på sin rutt. Men fartyget som ska gå först genom Arktis den här säsongen med containrar från Kina ser ut att vara på väg.
Den här leden då, varför börjar man trafikera den nu?
Det beror på att avsmältningen i Arktis har gått så långt på grund av klimatförändringarna så att de planer som tidigare har varit mest teorier och fantasier om hur man skulle kunna utnyttja den så kallade nordostpassagen och den norra sjövägen som ju innebär att man passerar genom det ryska ishavet och kan gå den norra vägen om kontinenten istället för den södra. Ja, de har liksom tinats upp i takt med att isarna har gjort det och nu står företag och länder på kö för att utforska de här möjligheterna.
Hur utmanande är den här rutten då?
Den är utmanande. Det krävs att man har sällskap av rysk isbrytare och det är också Ryssland som administrerar den här rutten som man ser som en del, en historisk hävd som Ryssland säger sig ha till den här passagen. Och det innebär ju att man måste ha bra relationer med Ryssland och naturförhållandena där uppe. Det påpekar även ryska myndigheter gör att man kan inte alltid garantera exakt hur lång tid det tar. Och det varierar också per säsong. I år har man sagt att det är lite svårare förhållande med lite mer is jämfört med förra året som var ett rekordår. Både sett i antalet fartyg som passerade och antal gånger de passerade. Man ser ett tydligt trendbrott i statistiken från ungefär 2020 när det liksom lossnar där uppe i Arktis.
Men hur utmanande är det för miljön då om det börjar gå en massa fraktfartyg genom Arktis?
Ja, det här varnar ju miljöorganisationer för och tidigare har i alla fall europeiska aktörer sagt att man vill helst inte engagera sig i det här därför att det är en känslig arktisk naturmiljö och dessutom varnar miljöorganisationer för att om man kör fossila bränslen som släpper svarta sot partiklar på isen så blir den mörkare och kommer att smälta ännu snabbare och så finns ju risken för oljespill om det skulle gå fel i de här vattnen som är då fulla med isblock, isflak och isberg.
Det är ju en kortare väg och dessutom slipper man geopolitiska konflikter som kan ställa till det. Vi har ju sett i Röda havet till exempel. Är det här en bättre rutt för Kina på det sättet?
Det kan vara en kortare och snabbare rutt för alla som är intresserade av snabb frakt från då östra delen av kontinenten till den västra. Och den här säsongen så finns det inte bara kinesiska fraktbolag med i leken utan Sydkorea har gjort en ganska stor affär av att man vill göra en sån typ av premiärtur som det kinesiska containerfraktbolaget som kör igång de här mer regelbundna turerna gjorde förra året med ett av sina fartyg.
Och den här rutten är en del av flera kinesiska initiativ när det kommer just till Arktis. Vad mer kan det handla om?
Ja, från Kinas sida så har man sedan början på 2000-talet blivit mer intresserad av Arktis genom att man har kunnat se prognoserna att det kommer att smälta av. Och man har investerat i allt ifrån att bygga egna fartyg som kan användas för forskning i polarzonerna till att intensifiera samarbetet med Ryssland. Och det här är ju känsligt för Europa när det pågår krig i Ukraina och att säkerhetsförhållanden och säkerhetsbedömningarna ändrats så mycket vad gäller Ryssland. Men det här är ett exempel på hur Ryssland och Kina krokar arm på ännu ett område.
För vi har ju pratat en del om det geopolitiska spelet mellan stormakter och Arktis då, förutom Kina och Ryssland, också USA och nordiska länder och NATO. Så på vilka sätt positionerar sig de här olika stormakterna?
Ja, Ryssland är ju det landet som liksom säger sig ha, som har, ligger närmast till och som säger har den här historiska hävden. Men det här kommer ju bli väldigt omtvistat. När avsmältningen går ännu längre så kommer det bli mer och mer frestande både för länder och för företag från alla länder att titta på möjligheten. Och det finns ju också stora intressen av att utvinna naturresurser men också att övervaka Arktis på olika sätt. Och det här fick vi ju en försmak av när Donald Trump gjorde väldigt högt anspråk på Grönland. Han har inte slutat med det, utan det är väl en försmak av hur hett som det kan bli i våran hittills tysta och mörka polarregion som vi liksom inte, vi har sett den som en bakgård, men faktum med att Skandinavien hamnar ju som en första angörningspunkt när skeppen kommer ut ur den här norra sjövägen och har gått förbi Ryssland.
Säger Hanna Salberg, radions utsända i Kina. Tack till dig.
Studiets producent idag heter Louise Haag. Det är Simon Karlsson som är sändningskoordinator och Olof Hansson Wallgren som är tekniker.
Och nu ska det handla om en hotad rovfågel.
Ja, pilgrimsfalken har blivit allt mer sällsynt i Sverige. Nästan hälften av de häckande paren har försvunnit och orsaken det är fågelinfluensan.
Det säger ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten som har bevakat rovfågeln sedan 80-talet.
Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
Bert-Ove är en del av Pilgrimsfalk Sverige. Föreningen BirdLifes arbetsgrupp på ett 100-tal personer runt om i landet som övervakar och inventerar pilgrimsfalk. De uppskattar att omkring 40% av den häckande populationen försvunnit på bara några år. Arten som gjorde en sensationell comeback efter årtionden av föroreningar i naturen som DDT, från 10 häckande par som minst till 500, är nu decimerad igen.
Ja, huvudanledningen är ju att pilgrimsfalken flyttar. Och vi tror ju att det är framförallt på övervintringslokaler så pilgrimsfalken har blivit drabbade av fågelinfluensa.
Vi är strax utanför Boden vid en skjutbana som har god sikt mot en bergvägg.
Här är några gamla patroner.
Så vi står så att vi har optimalt spadningsläge på mot branten här.
Men de bor där uppe på berget, eller?
Ja, i på en gräshylla där bak i någon enris.
Pilgrimsfalkar kan bli mellan 12 till 14 år. Nu ser han att de flesta äldre fåglarna är borta.
Man har sett då syd- och mellansverige där vi är fler ornitologer. Det är ju att på 20% av lokalerna så är det tvååriga fåglar. Och pilgrimsfalken blir i regel könsmogen vid 3 års ålder. Så att de är på häcklokaler, det indikerar ju att det är ju tomt. Det finns ju inga gamla fåglar då.
Pilgrimsfalken är världens snabbaste fågel och kan nå en hastighet på 390 km i timmen när den likt en projektil fäller in vingarna och stört dyker mot sitt byte. Oftast är siktet inställt på andra fåglar. Och att den dessutom är en flyttfågel och tar sig till stora delar av Europa där det finns mycket rastande fåglar är två av orsakerna till att den lättare drabbas av fågelinfluensa.
Det har tagit bort lite glädjen för mig, om jag ska vara ärlig på, och titta på rovfåglarna just när man tänkte att nu har de klarat sig. De klarar det här med gifterna. Och bara det är ju en stark sån här naturvårdsseger att vi fick ner halterna så att vi fick reproduktion igen på falkar och att vi har ett samhälle med mindre giftspridning. Och sen då kommer det helt plötsligt en viltsjukdom då som slår undan 40% på några år och risken är ju stor att det fortsätter.
Sjukdomen är brutal, säger Bert-Ove. Fåglarna tappar aptiten, blir förvirrade, får diarré och kan röra sig i cirklar. Vissa dör hastigt efter att de insjuknar.
Det sätter ju ner kondition och koordination och det går ju rätt fort. Det är ju rätt otäck sjukdom genom att den har så hög dödlighet.
När fågelinfluensa upptäcktes för första gången i Sverige 2006 vaccinerade man på vissa djurparker. Men i dagsläget finns det inga planer på att göra det på större nivå. Varken på vilda eller tama fåglar, säger Malin Grant, epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt SVA.
Vi följer noggrant det som sker i andra länder vad gäller vaccination. Vaccinering har pågått i Frankrike i flera år. Man har gjort studier i Nederländerna som det verkar lovande. Nu börjar man vaccinera kalkoner i vissa delar av Italien. Så vi följer ju det noggrant. Men än är väl inte där att vi ska vaccinera fjäderfän i Sverige.
Ett av problemen är att fåglar som vaccinerats även skulle kunna sprida sjukdomen trots att de inte har några symptom. Något som skulle kräva kraftig övervakning av tamfåglar om de skulle vaccineras. Men tar man fågelinfluensan på nog stort allvar i Sverige och runt om i världen?
Det är ju svårt för mig att svara på. Det är ju mycket resurser som läggs på, ja men både på forskning, på att förbättra biosäkerheten, alltså hur man skyddar fjäderfä från smitta. Det läggs mycket energi på att försöka ta fram effektiva vacciner. Så det görs ju mycket. Sen kan man ju säkert alltid göra mer, men det kan ju vara en kostnadsfråga.
Det blir bra. Så att jag har lite förplägnad också.
Men hur många timmar kan du vara ute så här då?
Ja, i regel när vi håller på så här och kontrollerar falkar ute, då är vi ju, ja, från morgon, man från 7 håller på till 10-11 på kväll. Man hinner kanske besöka 3 falklokaler. Det är ju, vi använder ju tubkikare för att just spana på avstånd också.
Men du, det är något där som är brunt. Kan det vara någon?
Det kan det vara något. Ser du något som är brunt? För ungarna är bruna nu.
Emot alla odds, på en klippavsats bakom enrisbuskar, bor en hona, en hane och 2 ungar.
Men på lång sikt, om det här fortsätter, vad tänker du om pilgrimsfalkens framtid?
Ja, det är ju inte bara den arten utan flera andra arter. Vi måste få bättre kontroll på vad har den här fågelinfluensan gett för effekter på den svenska häckfågelpopulationen. Vi kan som ideella ta och larma när vi ser att något är minskar, men vi måste ha en miljöövervakning som Naturvårdsverk och staten måste ta ett ansvar för att se hur det går för den vilda fågelpopulationen i det här landet.
Och sist i det här reportaget hörde vi ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten och reporter var Kari Söderberg.
I helgen kom det kanske tydligaste tecknet på att vi är inne i valspurten. I en del kommuner har affischerna suttit upp en stund, men i helgen blev det tillåtet att sätta upp de här valaffischerna i hela landet.
Och vår reporter Lotta Mörén, du har åkt till Sergels torg i Stockholm, för det sägs att den som vinner valaffischkampen på Plattan, den vinner hela valet. Vad är det du ser där?
Ja, jag ser ju otroligt många affischer som är uppsatta. Jag ser mest från Socialdemokraterna och Moderaterna. Och om jag tittar åt ett annat håll så ser jag Miljöpartiet. Jag såg också en del från Sverigedemokraterna lite längre upp här. Och det här är lite av en kamp varje år, eller en social aktivitet, där de umgås på natten inför att man får sätta upp de här valaffischerna. Det var ju vid midnatt natten till söndag, men så hade de en deal då att 10:00 på förmiddagen kör vi. Snis, vet du så?
Ja, Snis Sigtrygsson.
Sigtrygsson, ja. Och Elin Böhman, Berlin, som är ordförande i Stockholm för MUF och Bjarne för SSU i Stockholm. Hur såg det ut här? Berätta för oss, hur såg det ut här i natten till söndagen?
Ja, men det var massa ungdomar från olika ungdomsförbund som helt enkelt stod och vaktade sina förseningsplats. Så vi satt här allihop runt om stängslet, lyssnade på musik, käkade godis och vaktade platser.
Men då ställer man sig, eller sätter sig, vid en plats här och sen när klockan slår 10, då är det upp med de här affischerna?
Precis, det är först 10:00 som man faktiskt får sätta upp dem. Vi var ju här tidigt kvällen innan. MUF har ju som taktik att storma, som jag såg att de hade beskrivit det någonstans. Medan vi har ju att vara här länge och vara väldigt många. För det är väldigt många som byter regering av unga i Stockholm.
Jag gissar att det är också en social aktivitet. Hur mycket handlar det om att vara först med affischerna? Hur mycket handlar det om att det är en start för er på valrörelsen?
Men det har ett väldigt högt symboliskt värde och inte minst för stridsmoralen resten av valrörelsen. Det går ju en gammal sägen som säger att den som vinner slaget om Serger vinner hela valet. Så det har en väldigt stor betydelse för många av våra medlemmar.
Ja, varför är den här platsen så viktig då, just att man säger att den som vinner här vinner hela valet?
Ja, det har ju stämt i flera av de senaste valen. Så därför blir det ju en särskild symbolik kring det. Och sen när vi har räknat här så kan vi ju se att oppositionen var ju många fler än tidigare. Så att om vi ska tro den här sägnen rätt så blir det väl en SMP-regering i så fall efter valet höst.
Ja, där räckte du upp ett finger.
Ja, faktum är att vår valledare och er valledare räknade platserna på morgonen. Och då så hörde man valledaren säga åh nej från ert håll. Så att det var vi som vann. Och det blir samma regering igen.
Jag tänkte just fråga det vilka vann, men det känns som det är väldigt svårt att få en tydlig vinnare här.
Igår räknade vi att det var 182 totala platser, varav 111 var av oss.
Ja, hur räknar ni?
Ja, precis. Men vi har räknat, nu har jag inte de exakta siffrorna i huvudet, men just om man räknar mellan oppositionen och Tidöpartierna så är det ju en klar majoritet. Och det är också, vi kan väl få be folk gå hit och titta själva helt enkelt.
Men om vi tittar lite på affischen också, vi ska prata strax mer om just budskapen och vad de innebär. Vad är det för budskap som ni kommer främst med i år?
Nej, men det är mycket att fortsätta på den här banan man har slagit in på med att återupprätta tryggheten. Men det är även lite affischer om ekonomi, till exempel av mer kvar av lönen, mer till familj och fritid. Så det är väl de två största fokusområdena om man ska utgå ifrån just den här platsen i alla fall.
Och för er då?
Ja, alltså mycket handlar ju helt enkelt om att vi måste få till ett regeringsskifte. Och just bland unga så är det ju att man har svårare att bli många fler unga arbetslösa. Många har svårt att få en första bostad. Och regeringen har ju sett till att utvisa personer bara för att de fyller 18. Mm. Så att vi har ju fått verkligen alla skäl för att stå här mitt i natten.
Okej, det är mycket som ska in på de här valaffischerna. Tack så mycket Bjarne Sigtryggsson som är ordförande för SSU Stockholm. Och Elin Berlin som är ordförande för MUF i Stockholm.
Och tack till vår reporter på Sergels torg, Lotta Myrén. Och med oss från Göteborg har vi Bengt Johansson. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är professor vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Och du har studerat valaffischer från de senaste 100 åren i Sverige. Så vad ser du för trender i årets valaffischer?
Ja, de är väl på ett sätt ganska typiska med mycket bilder på partiledarna och så lite budskap och lite slogans och så, men det finns några saker som sticker ut och en är ju att ordet Sverige har alla partierna med på sina valaffischer och så har det inte brukat vara faktiskt, utan det är en lite nymodighet.
Ja, vad tror du det handlar om då, att man vill få med landet Sverige?
Ja, det kan vara en del, ska vi kalla det nationalism light, men man kan också säga att man vill inte låta kanske Sverigedemokraterna bara få prata om Sverige, utan alla partierna vill prata om Sverige. Det är ett positivt laddat ord numera, så att man kan liksom använda det i sin retorik. Så det är en viktig sak. En annan sak är att alltså vi har sett sedan ganska lång tid tillbaka att politikerna ler mer och mer på valaffischer. Det gjorde man inte förr i tiden, men det har man börjat göra. Men nu i år så är det lite mer allvarliga miner, eller det är inte gravallvarligt, men leendet är inte lika brett som tidigare.
Och vad tror du det är ett tecken på?
Ja, det är det vi funderar på, om det är lite allvarstider så att man inte ler för stort, utan det kanske inte passar sig med ett allvarligt budskap och ha ett stort stomatålleende, utan det kanske är bättre att se åtminstone lite allvarligt.
Men du som har studerat 100 år av valaffischer, vad behöver man få med på en affisch på det här begränsade utrymmet?
Det är ju så här att en affisch är ju oftast något du passerar förbi ganska fort, så du kan inte ha för det mesta i alla fall massa information, utan det får vara ganska kortfattade budskap, slogans och kanske ansikten du känner igen och så. Och då ska man ju komma ihåg att det här är ju inte kanske för att övertyga jättemånga, utan detta är mycket som vi hörde i inslaget. En mobilisering, visa att det är val, för upp valtemperaturen, och sitter vi ju och pratar om valaffischer här nu i radio, så att detta är ett sätt att höja valtemperaturen väldigt mycket.
Hur annorlunda är de idag jämfört med för 100 år sedan då, valaffischerna?
Ja, alltså de bästa affischerna, om man får säga ett värdeord, det var ju de som var 20-30-tal, liksom, då var det ju affischer, alltså det var ju konstnärer som gjorde affischerna och tecknade. Det var roliga affischer, drastiska affischer och med ganska högt verkshöjd. Och riktigt så kanske det inte är idag. Men vill man hitta de roliga affischerna så ska man gå till 20- och 30-talet, kanske 40-talet också.
Jag har inte läst den för det är så enormt mycket text, men Sverigedemokraterna har en affisch där det är tre kolumner med text och det är diagram och grejer i. Är det liksom en framgångsfaktor tror du, eller tror du tvärtom?
Ja, det där är faktiskt en nygammal grej, för att just de här faktaaffischerna med grafik och text och statistik och sånt, det var något man hade för ungefär 100 år sedan, lite mer än 100 år sedan faktiskt, som är ganska vanligt. Men det var ju också att man hade tid att titta på affischerna. Så jag vet inte riktigt vem som ska titta på de här affischerna, men det kanske kan vara i busskurer eller någon annanstans där man tänker sig att folk har lite mer tid att läsa. För när man ser det problem med affischer, att man åker förbi dem eller går förbi dem ganska fort. Men det är lite nymodigt eller nygammalt i alla fall.
Du sa att det kan vara ett sätt att höja temperaturen, men höjer det här temperaturen för valarbetarna, som de vi hörde här nu på Sergels torg, eller för väljarna?
Ja, så kanske mest för valarbetarna, men jag tror att det är också många som ser valaffischen och tänker att ja, just det, nu är det val, jag kanske ska rösta också. Och det fyller lite grann samma funktion som det ska vara julgran på jul och det ska vara midsommarstång och vi ska ha valaffischen när det är val, liksom hör till.
Men de här affischerna, det känns ju då lite grann som att ska de verkligen behövas fortfarande? När man ser dem så känner man sig lite tillbakaflyttad i tiden.
Ja, men det kanske är det med julgran också. Nej, men det är liksom av tradition. Vi har valstugor också. Jag tror inte man ska underskatta ändå att visst, vi pratar mycket om digitala medier och väldigt mycket av valkampanjerna pågår i det digitala rummet. Men i det offentliga rummet så är det ju ändå så att valaffischerna liksom har ingen riktig konkurrens. Och sen ser vi också då att partierna satsar faktiskt ganska mycket på att trycka upp valaffischer, inte minst Moderaterna och Socialdemokraterna som vi hörde här, men har också sett att de lägger ganska mycket pengar på affischer. Och dessutom då knackar man mycket dörr, man gör mycket som kampanjer och pratar med folk, så att det kanske blir någon sorts lite backlash också för det digitala, att man vill också att politiken ska synas i offentligheten, man vill också prata med folk i vardags, liksom face to face.
Men skulle något enskilt parti våga se på att sluta med affischer, eller skulle det krävas ett kollektivt beslut mellan alla partier som ställer upp i valet för att man skulle sluta med dem?
Det finns diskussioner och det har varit en del propåer från vissa, inte minst lokalt, att man vill strunta helst i att affischera av olika skäl, men man vågar inte för att det är ingen annan som slutar, och det vågar man inte riskera att man slutar själv och så håller alla andra på att affischera. Det är en alldeles för stark psykologisk mekanism i en kampanj att alla andra syns men inte vi. Så att i så fall får det vara ett beslut man tar tillsammans att vi struntar i affischeringen.
Du, jag såg en väldigt lokal valaffisch. Det stod vägen jag åkte på, så var det ett budskap att vi vill göra den här vägen bättre. Hur vanligt är det med sådana väldigt lokala specifika valaffischer?
Men det finns en hel del, och ska man säga någonting om betydelsen av valaffischer så tror jag ju att de lokala affischerna kan ha lite mer som är väldigt, väldigt konkreta, betyda mer, och dessutom kan det vara lokala kandidater, att du vet, kanske ser vem som är kommunalråd och lokala politiker och sånt, alltså alla vet ju vem Ebba Busch är och Margareta Andersson och så vidare, Magdalena Andersson, men vem som är kommunfullmäktiges ordförande och vem som är lokala kandidater, där kan du faktiskt hjälpa till med valaffischer. Tack. Och dessutom de som gör personvalskampanjer kan ju också ha nytta av valaffischerna för att höja uppmärksamheten kring sin egen person.
Bengt Johansson, tack så mycket. Professor alltså vid Institutionen för journalistik och medier vid Göteborgs universitet.
Här är kvart i fem Ekot. Nya bevis presenterade när rättegången om dubbelmordet i Brattås startade idag. Försök görs för att återuppliva den så kallade fredsplanen för Gaza. Och så är det skolstart för många. Och nu ska det bli lättare för lärare att skicka ut elever från klassrummet.
Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var?
I studion Julia Brynolfsson. Men först, den statliga barn- och ungdomsvården som idag drivs av Statens institutionsstyrelse, SIS, föreslås läggas ner och ersättas med en ny myndighet. Det är såklart i en utredning som lämnades över till regeringen idag. Stefan Holgersson är regeringens särskilda utredare.
Det behövs för att vi måste se till att de här barnen och ungdomarna får en vård som är värd i namnet vård och att det inte bara handlar om förvaring.
Idag har Statens institutionsstyrelse, SIS, ansvar för vården av barn och unga som antingen tvångsmedeltagits inom ramen för LVU eller som dömts till sluten ungdomsvård. Men regeringen beslutade tidigare i somras att fasa ut påföljden sluten ungdomsvård och att de som tidigare dömts till det nu ska avtjäna sitt straff i ungdomsfängelser istället. Och utredningen som lämnades över till regeringen idag föreslår alltså att det ska inrättas en ny myndighet som ansvarar för vården av de barn som idag tvångsomhändertas inom ramen för LVU, säger regeringens särskilda utredare Stefan Holgersson.
Hur kommer uppdraget den här nya myndigheten har att skilja sig från uppdraget SIS har idag?
Det kommer att skilja sig på så sätt att det här blir en myndighet som är helt inriktad på barn och ungdomars behov eller vård av barn och ungdomar.
Utredningen föreslår bland annat att minska grupperna till max 5 ungdomar och att det ska finnas tydligare regler om hur vården på hemmen ska se ut. Den nya myndigheten som föreslås heta Myndigheten för statlig barn- och ungdomsvård är tänkt att inrättas i februari 2029. Och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger att regeringen planerar att gå vidare med förslagen i utredningen om de vinner valet.
Ja, regeringen har ju sett att den befintliga myndigheten i mångt och mycket aldrig har haft rätt förutsättningar. Och med utredningens fokus på vård och behandling så går det helt i den riktningen som regeringen efterlyser och vill genomföra.
Reporter Karl Friborg. Idag inleddes rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand som skedde för 21 år sedan. Och under den första dagen presenterade åklagaren ny DNA-bevisning. Och den väger tungt, säger Elina Eliasson som företräder mordoffrens anhöriga.
Nej, men den har ju ett tungt värde i sammanhanget. Det är ju någonting som inte har blivit känt i media tidigare. Och det betyder ju att man heller då inte har möjlighet att anpassa sin berättelse efter den kunskapen.
Paret Tor Öberg och Gerd Wiklund, båda i 70-årsåldern, slogs brutalt ihjäl på mannens gård utanför Härnösand 2005. Motivet har varit oklart och trots en omfattande utredning har polis och åklagare inte kunnat ställa någon inför rätta. Förrän man efter en lagändring förra året kunde använda DNA-baserad släktforskning. Och en 45-årig man från Katrineholm greps i april tidigare i år. Hans DNA fanns på den avlidna kvinnans kläder. Och senaste dagarna har det alltså skett ytterligare ett genombrott i utredningen rörande DNA. Åklagare Hanna Flordal.
Det är det här som inkom nu i helgen då. Så har man gjort förnyade undersökningar på den här väskan som påträffades i skogen. Inuti stora fack, bakre facket påvisades DNA.
Det tillhör den misstänkte 45-åringen. Hans DNA har alltså hittats både på den mördade kvinnan och på hennes väska som hittades några 100 meter från gården i skogen. Den misstänkte 45-åringen satt passiv och tillbakalutad under den första förhandlingsdagen här i Ångermanlands tingsrätt. Han har i tidigare förhör förklarat att han av en slump befann sig vid gården 2005 och att han då blev beordrad av mördaren att flytta kvinnans kropp och att hans DNA därför hittades på hennes kläder. Men han nekar till att han har mördat paret.
Reporter Simon Andrén. Liberalerna vill motverka tvångsäktenskap genom en ny enhet som ska placeras på Utrikesdepartementet. Enheten ska hitta och aktivt hjälpa barn och unga vuxna som förts ut ur Sverige enligt förslaget. Och partiet vill också ha ett nationellt register över bortförda barn, bredda utreseförbudet och införa en obligatorisk sökinsats när barn har oanmäld skolfrånvaro första skoldagen på terminen. Miljöpartiet meddelade idag att partiet vill att staten lägger 3 miljarder extra varje år på att rena Östersjön. 1 miljard till arbete mot övergödning, 1 miljard till bättre vattenledningar och 1 miljard extra till EUs program för ett renare hav, till exempel musselodling. Dessutom vill partiet förbjuda storskalig trålning efter fisk till djurfoder. 7 av de 43 nämndemän som dömts för brott de senaste åren ställer upp i val till kommunfullmäktige i år, visar P1-programmet Kalibers granskning. Partierna som har dömda nämndemän i årets val till fullmäktige är Socialdemokraterna, Centern, Vänstern, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och vi ska höra Filip som hotades av en man som var både nämndeman och förtroendevald och som nu står på valbar plats i höstens val.
Fan, han hade en pistol liksom mot mig och stod och pratade om att han skulle liksom, att han hade pang-pang.
Det var jobbigt.
Mannen kom till Filips inflyttningsfest berusad och började bråka. Filip följde honom hem och det var där han blev hotad. Pistolen visade sig vara en metallreplika, men det visste inte Filip då.
Jag har ändå sett ganska mycket vapen. Det ser riktigt ut.
Mannen står på valbar plats för SD i Ludvika i höstens val. Han dömdes mot sitt nekande till villkorlig dom och dagsböter för olaga hot och brott mot knivlagen. Han har inte kvar sitt uppdrag som nämndeman. Fredrik Trygg är gruppledare för Sverigedemokraterna i Ludvika. Han känner inte till domen mot SD-nämndemannen när Kaliber ringer upp.
Jaha. Ja, det var mer av det. Nu är jag blir chockad. Ja, men det var bra att jag fick reda på det. Och han är ju godkänd av Riks.
SD Riks avböjer intervju men skriver till Kaliber att de gör en vandelsprövning på alla som ska nomineras. Kaliber har sökt SD-politiken i Ludvika, men utan resultat.
Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Det amerikanska sändebudet Jared Kushner har idag träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu efter att igår ha träffat Hamas-ledare i Egypten. Syftet är att återuppliva fredsplanen för Gaza som Trumps så kallade fredsråd lagt fram, men som Israel hittills har avvisat. Fredrik Meiton är chef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet vid Utrikespolitiska institutet.
Det går inte så bra för fredsrådet än så länge i alla fall. Det är ganska tydligt att förhandlingsteamet som Trump har samlat kring sig inte kan frågorna speciellt bra. Och det gör ju att man kan få till såna här avtal, men däremot att implementera dem blir ju vansinnigt svårt eftersom de är vaga och väldigt illa genomtänkta.
USAs president Donald Trump uppgav i slutet av juli att man nått en överenskommelse om fullständig avväpning av Hamas och andra väpnade grupper i Gaza. Men Netanyahu, som strävar efter att bli omvald i valet som ska hållas i oktober, har offentligt avvisat Trumps plan.
Hamas har goda skäl att gå ganska långsamt och fram här, och de vill ju inte gärna lämna ifrån sig sina vapen. De har ju dels den israeliska militären som de måste hantera, men de har ju också rivaler på Gazaremsan. Israel vill ju samtidigt dels säkra sina egna gränser, men de har ju också ett ganska hårt tryck från de extremistiska delarna av regeringen som egentligen vill återta Gazaremsan och återuppbygga bosättningarna där.
Under gårdagen träffade Kushner, som även är Donald Trumps svärson, representanter från terrorstämplade Hamas i Egypten. Bland annat Khalil al-Haya, gruppens nya politiska ledare, rapporterar bland andra AFP.
Men jag tror att Hamas ser väl en möjlighet att sätta press på Israel här. Ledaren för Hamas, som var den som träffade Kushner, gick ju ut efteråt och sa, liksom återupprepade att Hamas står bakom den här 15-punktsplanen.
Reporter Paulina Monson. Sverige igen. Idag har många barn gått till skolan för första gången. En av dem är femåriga Vera i Västerås.
Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver. Jag övat på att läsa, ta mat, träna och skära min kniv. Kan jag ge den?
Femåriga Vera som reporter Paulina Sörlin Ström från P4 Västmanland träffat. Och från och med den här terminen ska det bli lättare för lärare att visa ut elever som inte uppför sig i klassrummet. Det är enligt nya regler i skollagen som börjat gälla inför skolstarten.
Läsårets första lunchrast är över på Nybyhovsskolan i Stockholm. Här undervisar Simon Sandström en gång i veckan. Övrig tid jobbar han som huvudskyddsombud för Sveriges lärare i Stockholm. Och han är i grunden positiv till att det nu har införts nya disciplinära åtgärder i skollagen i syfte att öka lärarnas mandat i klassrummen.
Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir liksom verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var. För om det inte är definierat, då vet inte lärarna hur de kan agera.
Nytt för i år är till exempel att om det rör sig om hot och våld och kränkningar ska läraren kunna visa ut eleven utan att först ge någon varning. Men facket tror att så länge den så kallade proportionalitetsprincipen finns kvar, den som säger att åtgärden aldrig får vara mer ingripande än vad som är absolut nödvändigt, så blir lagen för öppen för tolkning. Och det gör att det som tidigare har varit ett problem bara fortsätter, enligt Simon Sandström.
Vi har då lärare som har agerat enligt skollagen och fysiskt avvisat elever som har ordningsstört. Det efter flera tillställningar. Som har både blivit polisanmälda, man har blivit tagen ur arbete, man har tilldelat skriftlig varning. Medan vissa rektorer är jättebra och bara pekar på skollagen till exempelvis till vårdnadshavarna.
Det går inte att visa ut elever hur som helst. Det måste också finnas personal som kan ta hand om den berörda eleven. Och det är också en utmaning, enligt Caroline Kloarek, som är rektor på skolan.
Ofta har ju alla lärarna har lektion samtidigt. I de yngre åldrarna kanske det finns någon från fritids som är med i klassen. Men de äldre gör ju inte det. Och då blir det jättesvårt för oss att ha det där tillsynsansvaret. Vi kan ju inte låta eleverna vara här ute och gå runt själva.
Reporter Ida Svansbo. Det är nu klart vilka avsnitt av årets Sommar i P1 som är de mest lyssnade. Och det poddavsnitt som allra flest har lyssnat på är Rysslandskännaren Martin Krags sommarprat, som i dagsläget har 1,9 miljoner lyssnare, både från podd och direktsändning.
Läkaren frågar om jag förstår. Om jag förstår att det han ritat upp framför mig är min bukspottkörtel. Om jag förstår hur allvarligt det är.
Martin Krag avled en månad efter att programmet sändes i den bukspottkörtelcancer som präglade mycket av hans sommarprat.
Att få se ett barn i sin egen värld på väg till skolan. Att höra ljudet av dörrar som stängs och öppnas. Och få känna solen lysa genom vagnen när den lämnar underjorden i rusningstid.
Ett annat av de mest lyssnade poddavsnitten är Sveriges Radios Washington-korrespondent Gina Lindbergs program, som bland annat skildrar hur hon hamnade mitt i skottdramat på Vita husets korrespondentmiddag tidigare i år.
Jag dyker ner under bordet intill oss och kryper ihop. Jag hör mina egna andetag och tänker, undrar om de skjuter mig i ryggen först, eller i huvudet, om det här är en terroristattack.
Även advokatsamfundets ordförande Johan Eriksson, artisten Sebastian Ingrosso och skådespelaren Helena Bergström finns bland de mest lyssnade poddarna. Totalt har i genomsnitt 1,6 miljoner lyssnat på Sommar i poddformat varje vecka enligt poddindex. Tittar man istället på vilka sommarprat som har flest lyssnare i P1 ser listan helt annorlunda ut. Där är det istället lyssnarnas sommarvärd brandmannen Robin Larmerus som flest har lyssnat på.
Hans fråga var rak. Vill du följa med till Ukraina och leverera första hjälpen-kit till deras brandmän? Självklart vill jag det, men jag måste ringa hem först.
Under hela sommaren lyssnade 2,8 miljoner någon gång på ett sommarprat digitalt eller i FM-radio enligt statistik från SR.
Reporter Rickard Elefalk. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland växlande molnighet och lokalt någon skur. I inre Götaland kan det bli soligt och längre norrut över Norrland mycket moln och över norra Norrland tidvis regn. Från i söder mellan 17 och 23 grader till i norr mellan 8 och 14 grader. Ekot producerades av Masse Benners i studion Julia Brunolfsson.
P1, Sveriges Radio.
USA i möte med både Hamas och Israel. Finns det några utsikter att gå vidare med fredsprocessen?
I studio 1 också om radhusbränder. Många radhus runt om i landet är byggda så att elden lätt sprider sig mellan bostäderna.
Så är vi på plats i Härnösand också, för idag inleddes den uppmärksammade rättegången där efter dubbelmordet i Brattås för över 20 år sedan. Ny teknik hjälpte polisen att hitta en misstänkt.
Ekonomiska svårigheter och stor tomhet. I Kalifornien kämpar många som förlorade sitt hem i den stora branden i fjol.
Och sen om att sommaren är slut, i alla fall i P1, vi summerar sommarpraten.
I studio 1 med Li Hellström och Mattias Rensmo.
Ja, Donald Trump har skickat sin svärson till lika sändebud i Mellanöstern till just både Israel och till Egypten där han har träffat Hamas.
Ja, i helgen träffade han Hamas ledare och idag träffar han Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för att försöka ta nästa steg för att få en varaktig fred i Gaza.
Isak Svensson, du är här i studion, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Välkommen.
Tack.
Ja, vad tror du? Kommer USA få med sig Israel och Hamas att kunna gå vidare i den här fredsprocessen?
Ja, det är ett svårt läge, ett låst läge just nu. Alltså det relativa framsteg som rapporterades och utannonserades av Trump i slutet av juli, nämligen att Hamas hade gått med på att avväpna sig, gick ju baklås i och med att Israel sa att man inte gick med på den här så kallade 15-punktsplanen. Så frågan är nu, kan Jared Kushner, kan USA sätta press på Israel och Netanyahu som befinner sig mitt i en valrörelse?
Men det är Israel som är stoppklossen just nu?
Just nu så är det de som är stoppklossen, därför det finns alltså en överenskommelse mellan fredsstyrelsen, Board of Peace och Hamas kring hur den här avväpningen ska gå till. Ett ramverk kring hur det här ska gå till. Och sen så tänker man sig då att man ska ha 2 veckor att diskutera detaljerna för implementeringen. Men Israel har då inte gått med på den här planen, så det finns inte som en... Just nu är det som är stoppklossen i processen.
Mattias Pleijel, vår utsända i Israel. Ja, vad finns det för förhoppningar där på de här mötena utifrån vad vi nyss hörde?
Ja, men det är ju så som Isak säger här, att de här förhandlingarna mellan då fredsrådet och Hamas, Israel har ju inte varit en del där, och Benjamin Netanyahu var ju väldigt tydlig på ett regeringssammanträde nu förra veckan att han absolut inte kommer att gå med på den här 15-punktsplanen. De som jag talar med här, både judar och israeliska araber, är väldigt pessimistiska. Dels då att Hamas ensidigt skulle lägga ner vapen. Det tror man inte på. Det vore ett självmord för organisationen som ju har den väpnade kampen som en viktig del av sitt DNA, så att säga. Och ingen tror heller att det kommer att hända något före valet. Att Netanyahu skulle öppna för kritik och att han skulle se som att han viker sig för Hamas och därmed riskerar stödet ifrån ultranationalisterna som sitter i hans regering. När han redan då ligger efter i många opinionsmätningar, ja, det är det ingen som tror på här egentligen av de som jag har pratat med.
Som vi sa så besökte Jared Kushner i Egypten igår där han träffade Hamas ledare. Vad har kommit fram från det där besöket?
Ja, mycket lite egentligen. En diplomatkälla säger till tidningen Times of Israel att Hamas ska förklara att man endast kommer att börja ge ifrån sig sina vapen om Netanyahu öppet förbinder sig att följa den här planen, vilket han då hittills inte har gjort. Det innebär ju då enligt planen, då, den här 15-punktsplanen, att det ska ske någon slags parallell utfasning av Hamas vapen och den israeliska militära närvaron på Gazaremsan. Något som Netanyahu har sagt att han absolut inte går med på.
Vad var syftet med de här mötena då?
Ja, men det var ju, som jag kan tolka det, så är det väl då att Kushner och USA försöker liksom få till nu någon slags freds... att få med Israel på tåget helt enkelt. Det är väl därför han då ska möta Netanyahu här i Israel, om de här mötena inte redan har inletts. Men vi får väl se vad som kommer ut av dem helt enkelt. Mm.
Det har ju gått snart ett år sedan vapenvilan trädde i kraft i Gaza. Om man ska sammanfatta, i vilket läge befinner sig fredsförhandlingarna?
Ja, alltså frågan är vad det är för fredsförhandlingar. Israel deltar ju som sagt inte i de här förhandlingarna då med det här så kallade fredsrådet. Det finns ju ett vapenstillestånd och det är ju absolut inte samma läge med attacker och krig på Gazaremsan, men Israel har ju hela tiden fortsatt med riktade attacker mot personer som man menar deltog i 7 oktober och människor som man menar är terrorister, och det har ju lett till civila dödsoffer oundvikligen förstås, så att situationen är ju låst och för befolkningen i Gazaremsan är det ju fortsatt en väldigt, väldigt svår situation.
Och det kommer på nyhetsbyråerna nu, AFP bland annat, att det är uppgifter då från onamngivna tjänstemän i den israeliska administrationen som säger inte så mycket mer än att de är överens om att Hamas behöver avväpnas och att det borde vara ett första steg i den här processen. Isak Svensson här i studion, professor i freds- och konfliktforskning. Problemen att komma vidare, vilka är de egentligen?
Det ligger just i det här med sekvensen, vad ska komma först. Alltså, det är ju intressant nu ändå att parterna i grunden är överens om att Hamas ska avväpnas och Hamas går med på det. Men svårigheten ligger i vad som ska komma först. Och det är inte ett ovanligt problem i fredsprocesser. Vi vet i forskningen, det kallas problemet med trovärdiga åtagandet. Det här att man inte kan lita på att om man gör en eftergift att den andra kommer att svara och följa upp och göra sin del av en överenskommelse.
Så det blir ofta att vi kan ge upp våra vapen om ni bara drar er tillbaka och de säger tvärtom då?
Ja, precis så är det, att man är fastlåst i vem som ska börja. Den här överenskommelsen då hade ju en del i detta att man ska göra det genom en parallell utfasning, att man ska göra det via stationer och man ska göra det stegvis. Och det är också det som forskningen pekar på, är en av möjliga lösningarna. Och den andra är ju att det ska till någon typ av utomstående part som kan ge garantier. Och också att man inte lämnar ifrån sig vapnen till sin forna fiende utan man lämnar till någon tredje part här. Och det fanns ju den ursprungliga fredsplanen då från förra året, som då kallas 20-punktsplanen. Där fanns det ju också en idé där om Stabilization Force, som egentligen är en fredsbevarande trupp, kan man säga.
Vad krävs för att en sån fredsbevarande trupp då i så fall ska vara trovärdig för alla parter?
Det krävs ju att parterna går med på den, att det kommer på plats. Så här är ett av grundproblemen. Nu har det gått nästan ett år. Man uppskattar att det ska vara 20 000 soldater som behövs. Det man från just nu har beslutat är att man ska ha en pilotstudie med 200 personer. Troligtvis marockanska soldater som ska komma på plats. Det är bara 1%. Och även där så har det inte kommit konkreta beslut. De har gjort den första utvärdering av detta, kan man väl säga. Så att det ligger så långt ifrån vad man egentligen skulle behöva i det här fallet. Men det behövs ju också då, och det är så man ska se, om man vill se någonting ljus kring detta, den här överenskommelsen, så behövs det ett åtagande från Hamas sida att man ska göra en avväpning. Och där ligger ju det positiva i den här planen då som kom i juli, att Hamas faktiskt gör ett åtagande.
För vi pratar ju om att parterna är överens om det övergripande målet, men osams då om hur det ska gå till att nå dit. Och du säger att det brukar se ut så här. En tidshorisont liksom, vad händer härnäst så att säga?
Det är inte ovanligt att processer fastnar så här i den här processen. Och när det gäller just det här med att få på plats fredsbevarande trupp, som jag tror är helt avgörande för att den här avväpningen ska bli av, så är ett av grundproblemen med detta att man är utanför FN-systemet. Och det gör att man inte kan använda de etablerade institutioner som finns. Bara som ett exempel, så den första fredsbevarande trupp som kom för precis 50 år sedan, det var ju Suezkriget. Det var ju Dag Hammarskjöld som hjälpte till att få till stånd den här fredsbevarande truppen. Då var man på plats inom 8 dagar med de första trupperna, och inom 3 månader har man fått hela styrkan på plats. Nu har det gått snart ett år och man diskuterar den här 1%. Så att det är klart att det är problematiskt att det drar ut på tid. Det drar ut på tiden. Och det gör ju att civilbefolkningen lider. Det gör att Hamas förstärker sin makt, konsoliderar sin makt i Gaza. Och att Israel kan konsolidera sin territoriella de facto-kontroll.
Ökar det risken att striderna börjar igen?
Vi vet från forskningen att går man igenom en första fas och lyckas hålla vapenvilan, så är det större sannolikhet att vapenvilan fortsätter. Och det är den fasen har man kommit igenom. Så jag ser inte omedelbara risker för att vapenvilan som sån totalt ska bryta samman.
Mattias Pleijel, Israel till sist. Du sa ju just att det kommande valet i Israel påverkar Netanyahus agerande väldigt mycket. Han är orolig och förlorar stödet från de ultranationalistiska partierna. Hur diskuteras det här från oppositionens sida i Israel?
Ja, alltså det de som jag pratar med och som är aktivister och på den oppositionella sidan så att säga, är ju väldigt, väldigt kritiska till Netanyahu. Men det är en kritik som egentligen började innan 7 oktober som hade att göra mycket med hur han ville förändra det politiska systemet i Israel mot en icke-demokratisk väg som han ser det. Så att, och där är, bland dem så kanske inte riktigt den här frågan om Gaza är så viktig egentligen. Så att vi får väl se vad det här betyder. En israelisk arab som jag pratade med sa ändå att hon tror att den här oppositionsledaren nu, som många hoppas på, Gadi Eisenkot, har en bättre och kan få till en bättre deal och kanske ändå kan få att det kan bli någon slags överenskommelse med Hamas. Men vi får väl se.
Vi får se vad som händer. Tack så mycket Mattias Pleijel, Ekots utsända i Israel, och Isak Svensson, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.
Just nu är det mellan 40 och 50 personer ungefär som står utan ett permanent boende efter den stora radhusbränden i Arboga i fredags. 2 radhuslängor med totalt 20 bostäder förstördes i den här snabba branden.
Och nu varnar brandskyddsexperter för att det är många radhus som är byggda så att elden kan sprida sig snabbt på vinden mellan bostäderna.
Martin Sandberg, du är med oss här i studion. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Brandingenjör på Brandskyddsföreningen. Vad är det som gör ett radhus så att elden kan spridas där så pass snabbt?
Ja, det är just lite för tidigt att uttala sig om just branden i Arboga här. Men generellt sett så är vinden en sårbar byggnadsdel i de här radhuslängorna. Och är det en gemensam vind för alla de här bostäderna, så det här är helt öppet eller det är bristfällig avskiljning mellan bostäderna, ja, det kan gå väldigt snabbt då.
För hur borde det vara för att vara så brandsäkert som möjligt?
Det borde vara en brandavskiljning, en skiljevägg då, en så kallad brandcellsgräns som sträcker sig mellan bostäderna och även upp på vinden och täta mot vinden då.
Så väggen ska gå ända upp till taket?
Ända upp till taket.
Även på vinden?
Ja.
Men hur ofta saknas det här då i så fall?
Men vid nyproduktion där, då ska ju en kontroll av utförande göras. Befintligt där så kan det ju vara så att att räddningstjänsten gör en tillsyn och att man uppmärksammar bristerna vid den tidpunkten då.
För ett nybyggt hus, då ska det inte vara så här?
Det ska inte vara så här om man följer byggreglerna.
Men det finns ju många hus som är byggda på 70, 60 och så vidare.
Det stämmer. Och det kan ju vara så att det har uppkommit brister i efterhand. Att man har gjort olika genomföringar då med kabeldragningar eller ventilationskanaler som har gjort att man har gjort olika sorters renoveringar med tiden då. Mm. Som har förstört den här då tätheten som ska finnas då mellan då olika bostäder.
Och vad jag förstår kan väggarna saknas helt på äldre radhus också.
Det stämmer, och då är det därför det kan gå så väldigt snabbt då, att den börjar i en viss bostad, sprider sig upp på vinden och därefter sprider sig en hel länga då.
Vi har också med oss Johan Lindbom, han är också brandingenjör fast på Boverket. Välkommen.
Tack så mycket. Tack.
Ja, vi hör ju att det finns på regler när det gäller nyare radhus. Men hur ser egentligen kraven på brandskydd ut när det gäller äldre radhus?
Men det är ju som Martin var inne på här, att de reglerna som, eller byggreglerna som gäller idag, de gäller ju byggnader som uppförs nu. Men sen har vi ju äldre byggnader och reglerna är inte retroaktiva på det sättet att nu gällande byggregler gäller de äldre byggnaderna. Utan då är det de reglerna som gällde när byggnaden uppfördes. Så det kan ju variera beroende på när byggnaden uppförs. Och det vet vi om att det har uppförts på olika sätt vid olika tidpunkter helt enkelt.
Men de här reglerna har ändrats då allt eftersom. Men måste det finnas en vägg även på vinden som hindrar då att en eld i en bostad sprider sig till hela radhuslängan?
Så som de reglerna som gäller idag är formulerade så framgår det att varje bostad ska vara en egen brandcell, och det är ju krav som har funnits länge. Samtidigt vet vi om att vindar är ett särskilt problem, en särskild utmaning där branden sprider sig. Så reglerna är ju nu formulerade som att vindar ska sektioneras med brandcellsavskiljande konstruktioner helt enkelt vid lägenhetsavskiljande väggar just för att förhindra den här spridningen. Det finns också andra varianter på det, men det är ett av lösningarna för att hantera det här problemet.
Men om man bor i ett äldre radhus och sitter och lyssnar just nu, hur ska man tänka?
Jag tror det kan finnas poäng att inventera och undersöka hur ens radhus är konstruerat om man vet om att det är ett äldre radhus. Jag vet att det är många räddningstjänster och kommuner som har uppmanat fastighetsägare att faktiskt göra en sån inventering för att undersöka det här. För det här det är ett problem som man sett sedan ett antal år tillbaka att det här förekommer. Så att det kan ju finnas anledning att inventera och se hur radhuset är utformat, framförallt vinden då.
Mm. För man kan ju tänka sig efter det här som hände i Arboga i fredags, kanske många undrar hur farligt det är att bo i radhus. Vad svarar du på det?
Jag skulle säga att det är inte farligt att bo i radhus, men det innebär ju en utmaning just med den här spridningen som kan uppstå via framförallt kanske en vind, så att återigen undersöka hur ens radhus är utformat. Det tror jag på.
Men skulle man inte kunna ha lite rakare, enklare regler där man ställer krav på att äldre hus ska rustas så att de får ett modernt brandskydd?
Om man ser på lagstiftningen och de regler som Boverket ger ut, så handlar det ju om kraven som ställs för nyproduktion och nybyggnad av hus. När det gäller befintliga beståndet så är det lite svårare. Då är det ju lagen om skydd mot olyckor istället som träder in, och där gör ju räddningstjänsterna tillsyn enligt den lagstiftningen, och det finns många fall där man har identifierat det här och förelagt fastighetsägare om åtgärder när det gäller den här typen av brister.
Så Martin Sandberg då på Brandskyddsföreningen, räddningstjänsten kan kräva att man ska rusta upp sin vind, eller?
Ja, det stämmer. Som Johan är inne på så kan de utifrån lagen om skydd mot olyckor kräva det om det är skäligt då, så att säga.
Men i så fall, vems ansvar är det att det är för ett radhus? Då bor ju många olika familjer i det här huset. Vems ansvar är det just hur vinden ser ut?
Ja, det är ju så att den ägaren till bostaden är ju ansvarig för sitt brandskydd. Så i det fallet så ska ju den säkerställa att vara lite nyfiken där och inventera och se, men är det korrekt avskilt här mot grannen eller inte? Var lite nyfiken och ta hjälp inom då, om det är en förening då så att säga, att gå ihop med grannarna och titta tillsammans och vara lite nyfiken där.
Men om man tar fram stegen efter man har hört det här och klättrar upp då i så fall, om man ser att det är en gipsvägg över till, mot grannen och att det inte verkar vara några hål där, är det fine då, eller hur ska man tänka?
Ja, men det är ett bra steg så att säga till en början, att det verkar tätt och att det kanske finns gips på båda sidorna, men det kanske då är en bra start. Är man osäker liksom, så kan man ju ta hjälp av en sakkunnig, en brandingenjör.
Hur dyrt är det att åtgärda det här då? För det här är ju ett återkommande problem med just hela radhuslängor som rinner ner.
Ja, det, som allting annat, det kan vara dyrt i efterhand att göra vissa åtgärder i en fastighet, men det kan vara begränsad åtkomst och så vidare. Men ja, det inventera till att börja med och se om ni kan fastställa på något sätt vilket skydd ni har i fastigheten. Så.
Men det kan räcka med lite gipsskivor som man är klar, eller hur mycket krävs det?
Det kan räcka om det är tätt och man kan fastställa att ja, men det är rätt skydd då, från båda sidor.
Ja.
Alltså. Mm.
Ja, du behöver inte ge exakt det.
Nej, exakt. Det är en bra start i alla fall.
Ja. Tack så mycket, Martin Sandberg, alltså brandingenjör på Brandskyddsföreningen, och Johan Lindbom som är brandingenjör på Boverket.
Idag startade rättegången om det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005.
Det var ju en man och en kvinna som hittades döda på sin gård, och först i år, drygt 20 år senare, så åtalades en 45-årig man för morden. Genombrottet kom efter ett DNA-fynd.
Och idag presenterade åklagaren ny bevisning. Simon Andrén, kriminalreporter på Ekot, du följer rättegången i Ångermanlands tingsrätt. Vad är det för ny bevisning?
Ja, det är också den här andra gången nu då DNA-bevisning som har inneburit ett genombrott, enligt åklagaren i alla fall. Och då är nämligen så att i samband med det här dubbelmordet så tror polisen att gärningsmännen eller gärningsmannen har stökat runt och sökt någonting i huset då som ägdes av mannen Tor. Och vissa saker togs från huset och bland annat en axelremsväska. Den hittades bara några hundra meter från huset i skogen, och den har polisen haft under alla de här 21 åren som den här utredningen har pågått. Men man har gjort en förnyad analys av den för att hitta DNA, eventuellt hitta DNA-spår på den här axelremsväskan. Och det har man nu gjort. Man fick svar, som jag förstår det, förra veckan, och den här DNA-analysen visar att den 45-åring som sedan i april var gripen misstänkt för dubbelmordet, hans DNA har inte bara då hittats på kvinnans strumpor, det var därför han greps initialt, utan förra veckan hittade man också hans DNA i den här axelremsväskan. Så det är ett stort steg för utredarna.
Ja, vad kan det få för betydelse?
Ja, det som det innebär är ju att han hade ju en förklaring i förhör till varför hans DNA fanns på kvinnans strumpor. Och det var också känt i media att sannolikt då gärningsmannens DNA, eller att en ytterligare persons DNA fanns på kvinnans strumpor. När han togs in så förklarade han att han hade varit på promenad, han bodde 2005 i Härnösand, och av en slump så blev han vittne till mordet på kvinnan. Och han blev då uppmanad av gärningsmannen att bära den här kvinnan, och på så sätt så hamnade hans DNA på hennes strumpor. Han ska liksom ha tagit tag i hennes vrister och släpat henne. Det är hans förklaring till det här. Men när man då nu har hittat ytterligare DNA från honom i en väska som hittades ett par hundra meter från huset, så då behöver han ju förklara hur hans DNA hamnade även där. Och jag uppfattar det som att han har blivit lite överraskad över det här fyndet, för han togs in ganska raskt på ett förhör i fredags, det vill säga alltså innan rättegången började idag, i ett sista förhör då innan rättegången skulle dra igång, då han fick möjlighet att svara på de här nya uppgifterna. Och då hade han inget att säga. Han kunde inte ge någon förklaring till den här nya DNA-situationen. Och det är ju försvårande för honom, såklart.
Och det här mordfallet var ju ouppklarat i 20 år nästan. Sen kom en ny lagstiftning som gör det möjligt att hitta misstänkta gärningspersoner med hjälp av släktforskning. Hur då?
Ja, det här börjar ju, kan man säga, i och med dubbelmordet i Linköping, då man använde det ärendet då en kvinna och en ung pojke blev mördade som ett pilotprojekt. Och polisen ville utreda hur långt kan vi komma genom att titta i de här kommersiella släktdatabaserna då man skickar in sitt DNA, massa släktforskare från hela världen, för att man är intresserad av just släktforskning. Och där blev det ju framgång, som bekant. En person kunde ju då ringas in och han erkände ju det mordet, och det är ju avdömt. Men det gick inte riktigt i linje med hur lagstiftningen såg ut vid tillfället, så man tillsatte 2021 en utredning som blev klar förra året. Och efter att den utredningen utredningen blev klar snabbare, men efter då att det här var klart, så hade man då laglig rätt att göra såna här sökningar i det kommersiella släktdatabaser. Men då är det vissa krav som måste vara uppfyllda. Det är ganska stränga regler kring när man kan göra det här, och det måste vara att man har i princip prövat alla andra utvägar och att det rör ett riktigt grovt brott och mord till exempel.
Men finessen är då att man kan hitta en person även om man inte har den misstänktas DNA i någon databas, utan det räcker med att ha en släktings DNA då i så fall.
Ja, precis. Det där är ju då släktforskare som söker bakåt, som de uttrycker det, då man med hjälp av släktingars DNA, det kan ju vara långväga släktingar, men ganska många personer, framförallt i Nordeuropa, svenskar, vi som är intresserade av att släktforska, även amerikanarna, många av oss finns då genom långväga eller mer eller mindre långväga släktingar representerade på något sätt, så att man kan söka sig bakvägen via de här kommersiella databaserna.
Simon Andrén, alltså, du följer den här rättegången. Vad är nästa steg där?
Nu är det en paus några dagar, sen fortsätter det på fredag och då kommer den här 45-åriga misstänkta gärningsmannen att förhöras. Han nekar till brott som sagt. Sen så nästa vecka kommer man göra en syn ute i Brattås då man kommer titta till den ladan där de här två personerna hittades. Och sen så är det avslutning, så att det är 4 förhandlingsdagar inplanerade.
Simon Andrén, alltså kriminalreporter på Ekot, som följer rättegången om dubbelmordet i Brattås.
Studio 1 i P1 och vi ska till USA nu. Det har gått drygt 1,5 år sedan våldsamma skogsbränder rasade i Los Angeles-området.
I Altadena, norr om Pasadena, så brann runt 9000 hem, affärer, skolor och kyrkor ner.
19 personer omkom och tiotusentals människor förlorade allt de ägde. Och fortfarande är över 90% av de drabbade bostadslösa och många lever på ruinens brant.
Sveriges Radios utsände Martin Svenningsen, han har besökt Altadena.
We left that night. Just rushed out with the pets and nothing else. I grabbed some photo albums. So we were affected, I think, in probably the most complete way as you could imagine.
I got an alert from a Facebook page that said, evacuate now.
There's not a day that goes by where I'm reaching for something that I don't have anymore.
Nick Arnson, Dawn Fannings och Gail Nichols Allis upplevelser, jag hör liknande historier om och om igen. Hur tiotusentals människor flydde undan branden som startade den 7 januari 2025. Hur allt brann upp och hur en förödande majoritet av de drabbade fortfarande inte kunnat komma tillbaka. Altadena var känd som en etniskt blandad förort. Vissa delar, särskilt nära bergsluttningarna, hade stora och relativt exklusiva villor. Andra delar var mer typiska medelklassområden. När jag nu går runt i de här områdena är det en närmast surrealistisk upplevelse. De flesta resterna av husen är bortforslade och idag har sly och ogräs tagit över de en gång så välskötta tomterna.
Det är svårt att beskriva det här på något sätt. Om man inte varit här förut så ser det här mest ut som ett antal övergivna och några halvfärdiga tomter. Och så tittar vi in över staketet här. Och här låg det förut en skola. Och här inne ser man, om man tittar emellan spjärarna här, så ser jag att det var nog en fotbollsplan. Det ser man resten av och lite asfalt. Där det står teachers only.
Your town looks completely different. Your home is a new home. Now you're taking a deep breath and you're trusting the world again to say, okay, I'll be safe in this space. Which was all on fire a year and a half ago.
Nick Arnson inser att när han väl kan flytta tillbaka, då är det ett samhälle som ser helt annorlunda ut. Andra hus och en befolkning som upplevt stora personliga trauman. Allt fler av de drabbade börjar också få slut på pengar. Försäkringspengar och andra bidrag, de börjar sina. Kostnaderna för att hyra tillfälliga bostäder har skjutit i höjden samtidigt som man måste fortsätta betala för bostadslånen på hus som inte finns längre. Flera familjer bor nu i tält eller husbilar. Michelle Sack hade en relativt bra försäkring på sitt hus, trodde hon. Men inte alls tillräckligt har det visat sig.
A lot of people are running out of money. That's true because it's 18 months in and in the beginning everyone got a lot of insurance money, a lot or less. I mean depending on your situation. We had good insurance. But it's never good enough because the cost of building, you know, a house that we bought a long time ago for $150,000 to rebuild it, you know, is like, you know, close to 2 million.
Tusentals personer är beroende av de förnödenheter de kan få gratis genom att en lång rad ideella organisationer och kyrkor gått samman för att hjälpa till med livets nödtorft. Och tvisterna med försäkringsbolagen, de staplas på hög. Dawn Fanning bodde nästan en mil från branden, men när röken drog in med alla giftiga kemikalier, då blev hennes bostad obeboelig. Det talas om att över 1000 bostäder har fått allvarliga rökskador som måste saneras. En sanering ingen vill betala.
In my home is asbestos, lead, beryllium, arsenic, all kinds of crazy toxic chemicals. And so I have been battling with my insurance company on doing the appropriate protocols to abate my home so I can return home safely.
And what have their response been?
Delay, deny. devalue, and just when I get somewhere, they change up adjusters, and I start all over again.
Asbest, bly, beryllium och arsenik, ämnen som finns i gammal färg, elektronik och gammal tryckimpregnering. Det sitter nu i tapeter, möbler, textilier, kläder, ja allt som blir kvar i Dawn Fannings hus. Och trots livsfarligt höga halter, ingen vill ta något ansvar. Men då, dagen efter branden, när man förstod omfattningen, då lovade Vita huset federal hjälp till alla drabbade. Och en första insats gjordes. En del pengar delades ut för de första akuta behoven. Resten av de nedbrunna husen och det översta förgiftade jordlagret togs bort. Men när den demokratiska guvernören Gavin Newsom ansökte om mer pengar, då svarade Vita huset att det redan kommit tillräckligt. Och Nick Arnson ser bara ett skäl till det. De blir straffade för att de bor i en demokratisk delstat.
We see a state that clearly thinks differently from federal, and that state's being punished. And this town that is an incredibly diverse town that has every political affiliation is being punished.
Men det ska sägas, det börjar byggas nya hus. Freddy Sajets familj har bott i generationer i Altadena. Allt är borta nu. Men han och hans syster har satt som livsmål att helt ideellt försöka hjälpa andra att bygga upp sina hus igen. För att hålla ner kostnaderna förhandlar Freddy med byggare, arkitekter, elektriker, jurister och så vidare för att få rabatt om man bygger flera hus samtidigt.
I understand that as a contractor you make your money on building a home, but if you reduced your profits across 10 homes, can we bring those costs down? And that was a for sure fact. We reached out, we did the same with the architects, the soil engineers, the surveyors. There's so many consultants that are needed in the rebuild process. And each one of them said, yes, we will reduce our costs substantially, some of them by 50%.
Jag träffar Gail Nichols-Ally och hennes man Rashid. Allt de ägde efter branden fanns i två resväskor. Nu har de precis för första gången fått se ritningarna på sitt nya hus.
Well, you caught us on a good day because we just looked at the virtual reality of our new home design, and it's a very uplifting and inspiring.
How have this 18 month affected you?
Oh boy. Well, I think we're unique in the fact that we've actually been community organizers around helping people heal.
Have you never hesitated to build your new house in the same area?
Never, never. We love Altadena. Altadena is unique. And the more time you spend here, you will feel the same way.
Det har väckts ett litet hopp till när det handlar om ekonomisk ersättning. Utredare drog i början av augusti slutsatsen att branden utlösts av elektriska överslag i elbolaget Southern California Edisons kraftutrustning. Elbolaget har sagt att man granskar rapporten men har samtidigt inrättat ett ersättningsprogram för de drabbade. Och det kan öppna för att fler får hjälp. Och för de allra flesta finns nog bara ett önskemål, att få flytta tillbaka till Altadena igen. Freddy Sayers tror att ingen kommer att ge upp den drömmen.
We're going to rebuild back. Altadena is a very, very vibrant and very strong fighting group of people I'm very, very proud of. Yeah, we're just as tough as anyone else in America. So I think we're going to be just fine.
Martin Svenningsen, Altadena, Los Angeles.
Men ännu dröjer sommaren en stund. Vattnet är fortfarande varmt vid bryggan och solnedgången strålar spelar glittrande över sjöns yta där eftermiddagsbrisen sveper fram. Kanske går du i kvällen och känner dofterna från den sena sommarens växtlighet. Kanske blir du stående och dividera en fråga som engagerar dig inför riksdagsvalet.
De sista skälvande sekunderna när författaren Niklas Rådström knöt ihop säcken för den här säsongen av Sommar i P1.
Lyssnarnas sommarvärd, brandmannen och hjälparbetaren Robin Larmerus, lockade flest lyssnare här i P1. Rysslandskännaren Martin Krags program var det som flest lyssnade på som podd.
Jens Liljestrand är med oss här i studion, kritiker och skribent på Expressens kultursida. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vi är också med Nina Morby som är kulturskribent och recensent på Göteborgs-Posten. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Vi tänkte vi skulle sammanfatta den här sommaren lite grann. Jens Lillestrand, har du någon favorit?
Jag har flera favoriter. Jag tycker det har varit ganska hög nivå på många av programmen, särskilt här mot slutet av sommaren. Jag tycker Niklas Rådström, som vi hörde nyss, tyckte jag var bra. Mycket behaglig röst också. Jag tycker Kristoffer Lendor, författare och kritiker, är mycket bra. Men också många av de här kändispraten har varit bra. Alltså jag tycker Felicia Eriksson, alltså tidigare Fröken Snusk, tyckte jag var ett starkt och berörande sommarprogram. Och även till exempel Linda Lampenius tyckte jag var värt att lyssna på.
Vad är det som gör ett sommarprat bra, så att säga? Vad lyssnar du efter?
Det är ju flera saker. Det är ju, alltså, det är att ha någonting intressant att säga. Det är ju ganska självklart, men också att kunna säga det på ett bra sätt, alltså ett välskrivet, välformulerat sommarprat, att ha en behaglig röst. Alltså det är inte alla som kan läsa in ett manus så att det låter naturligt, inte styltigt, utan att det låter någorlunda spontant. Bra musik, oväntade saker, alltså ha ett överraskande eller något slags innehåll som innehåller någon typ av avslöjande eller någonting som man blir nyfiken på, det stärker ju också förstås programmet.
Vad säger du då, Nina Moby? Är det något sommarprat som har stuckit ut för dig?
Ja, absolut. Om jag ska säga ett så är det väl Maria Maunsbach. Jag tyckte det var en jättebra blandning av, liksom, det var roligt, det var sårbart, det var väldigt genomarbetat sommarprat som också präglades väldigt mycket av författarens språk som jag tyckte mycket om. Och jag gillade att hon liksom gick in i rollen som berättare och underhållare, vilket jag tycker att en del sommarpratare glömmer att man kan ägna sin radiotid åt att faktiskt liksom få folk att skratta och ha roligt.
Mm. Så just det här, hur man gör det och framförande och språk och så, hur viktigt är det?
Ja, det är såklart jätteviktigt. Alltså, jag tycker det finns två sätt att vara en bra sommarpratare på. Antingen så har du en väldigt stark berättelse eller så är du en väldigt sympatisk berättare. Typ Johan Eriksson, ett jättebra exempel på det. Han pratade ju ganska mycket om sin karriär ändå och hur han blev så framgångsrik. Men han gjorde det ändå med väldigt mycket värme och ödmjukhet. Jag tyckte det var ett väldigt sympatiskt sommarprat.
Advokaten han, Johan Eriksson.
Ja, precis. Och så hade han en väldigt bra radioröst också.
Jag håller med dig absolut, Nina. Jag skulle också lägga till en tredje sak, och det är ju som bjussigheten när man känner att en sommarpratare är ogarderad och öppen och verkligen bjuder på sig själv. Och det är ju rätt svårt för många. Du har någonting du vill säga men du skriver ner och det kanske inte blir bra. Men jag kan tycka att liksom, årets mest ogarderade sommarprat för mig, det var ju Joel Kinnaman, som jag starkt misstänker inte hade något manus, för att hans sommarprogram blev också starkt försenat så att vi fick senare lägga sitt tablån. Sveriges Radio hade inte ens någon sån här bild på honom med blomsterkrans på huvudet. De hade fick honom, en av få personer som inte lyckats få en blomsterkrans på huvudet att ta bild med på. Så han hade ett helt, det kändes som att han bara satt och snackade med en kompis och började prata om psykedeliska svampar och det blev uppfriskande, ogarderat och spontant kändes det som, och det, så det tyckte jag lyfte det programmet.
Men är det här, för det här är ju ändå en skådespelare som ändå jobbar med de här typen av saker, att köra utan manus, är det ett framgångsrecept eller är det? Det kan ju sluta på ett tråkigt sätt också, tänker jag.
Det är klart att han visste vad han skulle säga och att han hade stolpar och så, men det kanske fanns ett manus, jag var inte där, men det fanns ju det lät som att han inte hade manus, det lät som att det verkligen kom från hjärtat när han pratade, och då blir det genast mer intressant. Det är de här som, även om de har en bra story och är välformulerad och är sympatisk och bra person, om det låter väldigt styltigt när du läser, så sänker det åtminstone för mig som lyssnar väldigt mycket.
Vad säger du, Nina Moby?
Ja, jag håller absolut med. Jag misstänker att Sofia Dalén kanske inte heller hade så mycket manus, men där tycker jag inte riktigt att det blev så lyckat. Hennes sommarprat gick ut på att hon skulle gå till en psykolog för första gången, och det kändes som att hon ville komma bort från den här sommarprats typiska jag-centreringen, men resultatet blev snarare tvärtom, att det blev ganska mycket jag-centrerat istället.
Som av en händelse så har vi faktiskt klippt ut en liten bit av Sofia Dalens sommarprogram, hon är alltså komiker, och hon försökte då, istället för att vara rolig, så försökte hon då tog hon med lyssnaren till psykologen. Vi kan höra hur det lät.
Hur kommer det sig att du är här?
Jag känner att jag har problem med att öppna mig på ett sånt sätt som jag tror förväntas att man ska göra i ett sommarprat.
Okej. Har du varit med om en situation där folk har sagt så till dig? Eller?
Nej, det känns just som Sommar i P1 har en sån allmän liksom, bild kring sig. Att det ska gå till på ett visst sätt.
Ja, Nina Moby, det här gillar du inte.
Nej, det gjorde jag tyvärr inte. Alltså jag tror ändå att idén att frångå formatet var bättre än själva utförandet i det här fallet. Jag uppskattar att man försöker utmana Sommar i P1, för det tror jag verkligen behövs.
Vad säger du, Jens Lindelsen? Måste man hålla sig till formatet?
Nej, jag håller med Nina igen att jag tycker att det är lovvärt att man vill utmana den här institutionen, den här som monoliten, kolossen som sommarpratet är, att man på något sätt vill hitta ett sätt att komma runt det, att skapa någonting nytt, någonting som får lyssnarna att liksom haja till, vad händer nu? Men i det här fallet som vi hörde nu så blev det tyvärr lite segt och riktningslöst. Jag tycker nästan det starkaste exemplet på det här, det är ju konstnären och koreografen Alexander Ekman som hade ett sommarprat där han liksom bara freebasar och pratar helt vilt och han har klippt in konstiga röster där han skriker och han viskar och det låter som ibland låter som att det är en konstig så här AI-röst eller så här låter syntetiskt på något konstigt sätt och så plötsligt, och nu kommer en orgasm i 30 sekunder och jag är ledsen, jag är inte en pryd person men jag tänker att sitter du på husvagnssemester med svärmor och barnbarn och allting, då vill du inte höra en orgasm i 30 sekunder, det är inte det som programmet är till för. Jag förstår att man liksom vill provocera, att man vill fisa i kyrkan och så vidare, men kanske inte just i Sommar i P1.
Vi kan lyssna lite från Alexander Ekmans sommarprat.
En bra idé. En dålig idé. Åh, vilken bra idé. Skriv ner den. Hur vet man att det är en bra idé? De bra idéerna stannar kvar. De klarar sig igenom
skiten!
Allt tvivel. Dåliga idéer faller bort. En dålig idé får ett bu. En bra idé som guld. Det här sommarprogrammet är fyllt med en del idéer.
Men jag tänker också, du säger också att det är bra att man försöker bryta mot formen. Hur gör man det på rätt sätt då i så fall?
Jag tyckte att författaren och skådespelaren, komikern David Wiberg hade ganska intressant sommarprat. Han pratade så att han har ett sommarprat men han också ifrågasätter till exempel att ja, men nu sommarpratar jag och då förutsätts jag att jag har en stark story. Men tänk om man inte har en stark story, tänk om man inte har en olycklig barndom, vad gör man då av sitt sommarprat? Så att han ifrågasätter och diskuterar genren. Men sen håller den också att sommarpratare faktiskt berättar om vem man är som person och har ett, liksom, en personligt hållen livsberättelse. Men han på något sätt så, han jonglerar ändå med livsberättelsen som idé och som form.
Nina Moby, du sa innan programmet här att du tycker att en del av de här sommarpratarna har varit lite slappa. Hur då?
Ja, men det jag tänkte på, det är ju alltid varje år vissa som återkommer som sommarpratare, och det tror jag inte är generellt en bra idé. Jag tycker att det har känts ibland som att man inte riktigt har tagit uppdraget på allvar. Jag tycker att man ska se det som ett enormt förtroendeuppdrag att få sommarprata och liksom få den här lyssnartiden och göra det absolut bästa man kan av den tiden. Och det exemplet som jag tänkte på innan då, det var Marie Göransson. Och hon skulle ändå säga representerar en viss genre som är typ så här, man har haft en väldigt framgångsrik och lång karriär och man går igenom den med olika nedslag. Men det är liksom inte någonting som riktigt bränner till. Och det tror jag att man skulle behöva komma bort lite ifrån.
Om vi skulle avrunda det här lite grann då, Jens Liljestrand, om du fick bestämma en sommarpratare till nästa år, vem skulle det vara?
Till nästa år? Ja, men det finns ju tack och lov ett land, vi har ett land där det finns många att ta, men jag skulle vilja höra Zlatan Ibrahimovic sommarprata.
Det tror jag nog att de har försökt få honom att göra.
De har säkert försökt, och då får de försöka igen.
De får försöka igen.
Men så den typen av gestalt och... Men nej, oj, vilken bra fråga. Det står faktiskt...
Det räckte med Zlatan.
Jag kan väl säga Kristoffer Leandors son då, Yang Lin. Honom hade jag gärna hört. Även fast jag tyckte att hans pappa var väldigt bra.
Tack så mycket bägge två för att ni kom hit. Jens Liljestrand alltså på Expressens kultursida och Nina Morbo på Göteborgs-Posten. Det börjar bli dags att avrunda för idag. Louise Haga producerat och Julia Brynolfsson, du ger oss ekonyheter om vad då?
Jo, men bland mycket så har vi om hur det brinner fortsatt på grekiska öar och hur räddningstjänsten kämpar med det.
Och efter Ekot blir det Sveriges Radios nya ekonomiprogram Bakom pengarna, idag om unga som handlar med aktier.
Li Hellström och Mattias Rensmo hoppas att du får en fortsatt trevlig kväll.